God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio, programmet Bibeltimmen. Nu ska jag få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker på programmet. Vi har kommit till del 30.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Enligt mina anteckningar så ska vi börja på apostlärningarna kapitel 10, vers 1. Och då är det så att då har vi framför oss det längsta sammanhängande avsnittet i hela apostlagärningarna. Och jag tror jag sa det förra gången, men det finns de kommentatorer som menar att det här är en vanlig omvändelseberättelse. En enkel omvändelseberättelse, men tillåt mig tvivla tillsammans med flera andra kommentatorer. Man lägger inte ner så mycket text så att det är ju 1,5 kapitel på en enda omvändelse, om det inte var något speciellt som skulle sägas just genom den här omvändelsen. Dessutom är det som så att Petrus först är det Cornelius som får en syn. Den synen återberättas 4 gånger. Kan ju också tyckas onödigt många gånger. Det räcker väl om man får veta en gång hur det gick till. Inte ska det behöva återupprepas ytterligare 3 gånger. Om det inte vore för att det är något särskilt som ska lyftas fram. Något särskilt som ska hända. Och likaså Petrus. Hans syn återberättas 2 gånger. Och sen i 11 kapitlet. En sorts repetition av det som har hänt i 10 kapitlet. Så det är ju tveklöst så, tycker jag mig förstå, att Lukas som har skrivit apostlärningarna vill lyfta fram det här kapitlet, det här avsnittet, som ett genombrott för det som vi kallar för hedna missionen. Det har visserligen funnits antydningar tidigare. Ja, det fanns ju antydningar redan i evangelierna när Jesus betjänade kananeiska kvinnan och en del andra såna här hedningar som han egentligen inte var sänd till. Men han öppnade dörren för det som sedan skulle bli allt vanligare. Och här i 10 kapitlet så får man se ett genombrott när det gäller hedna missionen. Och då kan vi lägga märke till att det är Petrus som står för det här genombrottet, inte Paulus. Paulus är ju annars hedningarnas apostel. Men det är Petrus som är den riktiga aposteln. Och man skiljer nämligen på apostel och apostel. Jag ska komma tillbaka till det lite senare ikväll. Men man brukar ju hålla de här 12 lärjungarna, de 12 apostlarna som vandrade med Jesus, de har ju en särställning. Sen talas det visserligen om apostlar i samband med några andra personer senare också i apostlagärningarna, men då klingar inte det ordet apostel lika starkt. Jag vet inte, jag tror, och det var väl det som var omtvistat, men jag tror att vi kan säga utifrån vårt perspektiv att Paulus ändå var en av de där 12, fast han inte vandrade med Jesus. För han hade ju fått uppenbarelser av Jesus. Han hade ju fått hela undervisningen direkt av Jesus i samband med sin omvändelse. Så han brukar nog räknas in bland de riktiga apostlarna, om jag säger så. Men det är alltså en av de riktiga apostlarna, definitivt Simon Petrus, som står för hedna missionens genombrott. Men det ska till att Gud verkar på ett särskilt sätt för att Simon Petrus ska acceptera det här som vi kommer att se i det här kapitlet. Han blir verkligen överbevisad innan han vågar slå upp dörrarna så att säga helt och fullt. Jag kommer också tänka på det där ordet som Jesus säger till Simon Petrus när de är uppe vid Caesarea Filippi. Och Jesus frågar Simon Petrus och de andra lärjungarna: vem säger ni att jag är? Och du är Messias. Salig är du, Simon. Du ska heta Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och jag ska ge dig himmelrikets nycklar, säger Jesus. Det är som om i det här kapitlet så använder Simon Petrus verkligen himmelrikets nycklar. Han öppnar dörren in till hela hedna världen. Han öppnar i anden, så att säga, i det osynliga. Så öppnar han principiellt för det som kommer bli världsmissionen. Han öppnar för oss till och med. För vi är ju inte annat än icke-judar från början. Några, det här långa avsnittet då, det är då uppbyggt i flera stycken mindre avsnitt, skulle man kunna säga. Och nu har vi olika bibelöversättningar, då kanske det är indelat på lite olika sätt. Men det börjar med vers 1 till och med 8. Där Cornelius får en syn. Och sedan så förflyttas vi i vers 9 till och med 16. Till Simon Petrus som befinner sig i en annan stad. I Lydda, om jag minns rätt var det nu, va? Och han får en syn där. Och sedan vers 17 till och med 27. Där beskrivs mötet mellan de här två, Cornelius och Simon Petrus. Då strålar de samman, kommer de samman. Och sedan vers 28 till och med 43. Så talar Petrus, och det kommer vi se när vi kommer så långt, att det är uppbyggt som de andra missionstalen i apostlagärningarna. Och sen kommer nästa avsnitt då från vers 44 till och med 48. Den sista delen av kapitlet som handlar om hur den helige ande utgjuts och hur hedningarna döps. Och sen i 11 kapitlet, vers 1 till och med 18, så får Petrus rapportera om hedningarnas ställning för apostlarna i Jerusalem. Eller kanske ska man säga att han får försvara det som han har varit med om. Ni kommer ihåg hur det var där i 8 kapitlet. När Filippus ställde till det uppe i Samarien. Så samarierna kom ju till tro, den ena efter den andra. Så blev det en riktig rörelse. Men det var oplanerat. Och då fick apostlarna åka upp till Samarien för att se om det här nu hade gått rätt till. Om det verkligen var en riktig tro. Och de meddelade då den heliga ande genom sin handpåläggning. Nu är vi i samma situation igen. Bara med det skillnad att nu är det ju Simon Petrus som råkar ut för. Nu kommer han hem till Jerusalem och de vet inte vad de ska tro. Och de kan inte gärna skicka upp Simon Petrus igen. Han har ju precis kommit därifrån. Och de skickar inte upp någon annan heller. Men det blir en principiellt viktig diskussion. Och som vi ska se så blir det här godkänt. Det står i det här, hela det här avsnittet, kapitel 10 och 11 till och med vers 18, slutar på det här sättet. Vers 18, det är så att säga sammanfattningen av alltihopa då. När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa: så har Gud skänkt också hedningarna den omvändelse som ger liv. Och sen börjar någonting annat då. Men då kan man ju tycka att ja, det var ju lugnt och skönt så långt. Men det ska ju visa sig ganska snart att så enkelt var det inte. Det var visserligen lugnt och skönt i den här saken. Men frågan fortsatte att vara en stridsfråga. Och det kommer vi att se både i apostlagärningarna och ännu tydligare när Paulus har en rejäl uppgörelse i Galaterbrevet. För hela Galaterbrevet handlar ju om det här med relationen till hedningarna och hedna missionen. Men från apostlarnas sida så är det inte någon tvekan, utan de får igenom den här hedna missionen, eller de och de. Det är ju Gud som verkar, som vi ska se, på ett ganska tydligt sätt. Men de får betala ett ganska högt pris i förhållande till den judiska tron. Då så tittar vi upp på den första delen här. Cornelius får en syn. Och jag läser vers 1 till och med 8. I Caesarea bodde en man som hette Cornelius. En officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe. Just det, var Joppe han var. Och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en from man och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Caesarea, ja, det är alltså Caesarea vid havet som vi talar om. Det är inte Caesarea Filippi. Det finns alltså två Caesarea. Det här ligger som sagt vid havet, vid Medelhavet. Och det andra Caesarea Filippi, det ligger ju norr om Israel. Vid foten, vid Hermonbergets fot. Så det är två olika platser. Men det här är en nyckelplats och kommer att bli en nyckelplats för de första kristna. Och där fanns alltså en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var alltså en hedning. Men det står i den andra versen att han fruktade Gud. Och där används då en teknisk term. En gudfruktig. Han var en gudfruktig. Och en gudfruktig var alltså en hedning som levde som en jude utan att vara jude. Det var en hedning som hade som tillhörde den judiska synagogans yttre krets, som jag uttrycker det så. Han var med där på, för det första så hade han alltså satt sin tilltro till Israels gud, till monoteismen. Det finns en gud bara. Med grekerna och romarna, de hade ju massor med gudar, hittan och dittan, och det här hade den här mannen övergivit. Han höll sig till den enda guden, och det var Israels gud. Han höll sig till Moses, till lagen förstås, tillämpade lagen i sitt liv så långt som det var möjligt. Och han bad, står det här, han bad alltid till Gud, står det i den andra versen. Men det får man väl läsa som att han bad alltid, i den med att han bad de där timmarna som skulle bes. Det var ju tideböner. Åtminstone tre gånger om dagen. Och då var han alltid med och bad till Gud där. Och han får alltså en syn. Det kommer en Guds ängel till honom. Och den här ängeln kan meddela i den fjärde versen att Cornelius böner och hans gåvor har stigit upp till Gud som ett offer, som ett behagligt offer inför Gud. Ängeln säger ingenting i den här gången som man nästan läser alltid annars om. Att säga, var inte rädd. Utan det verkar som att den här Cornelius, han blir förskräckt, står det. Men han har tro på Gud. Och han är inte rädd för Gud. Utan han har någon sorts gemenskap med Gud. Och nu får han då veta av den här ängeln att han ska sända några män till Joppe. Och han ska skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Och när vi läste där vad ängeln säger till Cornelius, så tycker jag ni ska lägga märke till en sak som vi har sagt tidigare. Många saker kommer ju igen, så att säga, upprepas. Och det är det att Cornelius får alltså inte veta vad saken gäller. Han får bara en befallning att han ska skicka efter Simon Petrus. Men han får aldrig veta varför. Så det är alltså inte så att Cornelius skickar efter Simon Petrus för att han ska komma och förkunna evangelium. Det är ju lätt att tänka så annars. Men det som jag har sagt flera gånger redan där, när ängeln säger till lärjungarna, och Jesus själv hade sagt det tidigare också till lärjungarna, att efter min uppståndelse så ska ni gå till Galileen. Ingen fick veta varför. Och så har vi sett det gång efter gång, att de får höra utav anden att de ska göra någonting. Och först när man tar emot det där ordet i tro och handlar därefter, lyder ordet, så får man veta resten. Och det här har jag nog sagt här också, att jag undrar om inte det är likadant i vår tid. Och att vi som ska vandra i den heliga ande måste lära oss att vara lydiga i det lilla. För hur ska vi annars kunna anförtros med det som är större? Så det tycker jag kan vara någonting att lägga märke till. En annan sak som man lägger märke till när man läser hela kapitlet, det är att här i vers 3 så är det en Guds ängel som talar till Cornelius. Och när vi kommer till vers 20 eller 19, då står det att anden talar till Simon Petrus. Och i vers 13, jag hoppade över det, jag tog det i fel ordning, men vers 13 så står det: en röst kommer till honom, alltså till Simon Petrus. Så här använder Lukas ängeln, rösten och anden. Och jag vet inte om det har någon stor betydelse, men på något sätt så tror jag att det där flyter lite samman. Att det kanske inte är så distinkt som vi tror, utan det är ju anden alltihopa i en mening. Eller det är Herren alltihopa. Olika sätt som Herren talar till oss. Det går säkert att lägga till många andra sätt till det här. För ibland så talar vi, kanske utan att vara särskilt precisa, om att Herren har talat till oss eller anden leder oss och så. Men hur vi har tagit emot det där, det är vi sällan i stånd att redogöra för. Men det finns ju många olika sätt. Drömmar kommer jag att tänka på. Kunskapens ord kommer vi alldeles till här strax. Rösten som talar. Anden. Ängeln som kan tala genom människor. Och så vidare. Jag ska dra en slutsats av det här sedan när vi kommer på slutet. För när vi har gått igenom hela det här avsnittet, hela den här berättelsen, händelsen, då är det några saker, några lärdomar som vi kan dra utav det, tror jag. Och det här är en sån lärdom, att vi ska inte underskatta andens ledning. Vi kan ha våra sammanträden och vi kan planera och så, men det finns en annan dimension också som är väl så viktig och som är lätt att, som sagt, underskatta eller tappa bort. Det blir liksom för exklusivt, för andligt att tala om det som egentligen är det reella här i apostlagärningarna och som skulle kunna vara det för oss också. Men nu tror jag inte i och för sig att det här att Lukas är mån om att säga att anden kan tala på olika sätt, utan det är väl mera att det är Gud som handlar i det här. Det är väl det viktigaste. Det här är alltså inte några fixa idéer som Cornelius har fått. Han vet ju inte ens varför han skickar efter Simon Petrus. Och på samma sätt med Simon Petrus, han förstår inte heller vad som ska hända. Men i den ena versen efter den andra så betonas det att det är Gud själv som verkar i den här berättelsen. Det är alltså inte en enkel omvändelseberättelse, utan det är ett gudomligt skeende som äger rum i de här två kapitlen. Då tror jag att vi kan läsa, jag tror inte vi ska fördjupa oss så mycket i den här berättelsen, vi ska försöka ta oss igenom den relativt snabbt. Vers 9 till och med 16. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, så gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Helt ovetandes om det som vi har läst tidigare. Petrus blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger. Och sedan tog duken strax upp till himlen. Så hände det alltså att han fick den här synen tre gånger. Och jag stannar vid ordet i 10:e versen. där det står att han kom i hänryckning. Det där ordet hänryckning finns på några andra ställen också i Nya testamentet. Och det heter extasis på grekiska. Och vi känner igen det i svenska ordet extas eller extatiskt. Men ordet extas och extatiskt är ju, det är väl negativt tror jag. I alla fall mycket speciellt. Och även översättningen här, att han kom i hänryckning, får man säga är något mycket speciellt. Och därför skulle det vara bra att veta att det ordet extasis, det kan användas i varierande styrka. Så det behöver inte vara alltså okontrollerad hänryckning, extas som vi säger på svenska. Titta i andra kapitlet, Apostlagärningarna 2. För där finns ordet extasis. Jaha, nu ska vi se här. Jag har skrivit 2:2, men kan det verkligen stämma? Ja, i vart fall är det i den sjunde versen. Där står det: häpna och förundrade. Häpna och förundrade, där står det extasis. Så att en kraftig förundran, man blir slagen med häpnad. Omskakad kanske. Då används ordet extasis. Men det betyder ju inte att de var i ett extatiskt tillstånd. Utan det här var dessutom inte de som hade blivit fyllda med anden, utan det var de som stod och tittade på, som i extasis förundrade sig, som slogs med häpnad. Jag har skrivit också det 11:e kapitlet, Apostlagärningarna 11. Där ska ordet finnas också. Ja, det är ju samma berättelse förstås. Där Simon Petrus säger: jag befann mig i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning. Men alltså vad det betyder, hänryckning där, är svårt att säga eftersom det varierar i styrka ner till häpnad eller förskräckelse. Andra Korintherbrevet finns ordet också. Där vill jag minnas att det handlar om, ska vi se här, Apostlagärningarna 12:1 och följande. Just det, när Paulus talar om sina syner och uppenbarelser. Eller han säger: jag vet om en man, säger han, som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Där används ordet extasis också. Men nu tittar jag efter vilket ord det kan vara som översatt med extasis där. Om det kan vara ordet uppryckt där då möjligtvis. Alltså han kom i hänryckning, han blev uppryckt till tredje himlen. Men där verkar det ju vara mera som vi föreställer ordet hänryckning. Nåja, det som händer här är alltså, tillbaka nu i det 10:e kapitlet. Det är att han kommer i hänryckning, i extasis. Om han blir förund, han får en syn i alla fall, så långt är det klart. Han ser himlen öppen. Och här används väl det ordet som vi tittade på för några veckor sedan. Alltså att han ser i ett vaket tillstånd. Så ser han som på en filmduk. Och då så ser han en filmduk, en linneduk som sänks ner. Den är fästad vid de olika hörnen och den rymmer då allehanda djur. Och så står det uppräknat här i den 12:e versen: jordens fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Och då är det nämligen så att i tredje Moseboks 11:e kapitel så räknas det upp, ja, hela kapitlet är uppräkning av massa djur. Och det handlar ju då om rena och om orena djur. Och de är kategoriserade i de här kategorierna. Alltså jordens fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Det var det uttrycket som man, de uttrycken man använde för att få med alla djur. Så i den här linneduken fanns precis alla djur man kan tänka sig. Jag har skrivit här Romarbrevet 1:23. Det är väl förmodligen så att Paulus där han skriver: de bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Så han har samma kategorisering, och det går som sagt var tillbaka till tredje Moseboks 11:e kapitel. Så det här sitter han nu och tittar på med sina öppna ögon i vaket tillstånd, om än liksom så intagen i den här synen så att det fångar hela hans uppmärksamhet. Och till den här synen så kommer då en röst, och den rösten är det som vi kallar för bat kol, som vi har sett flera gånger kan komma, som till exempel vid Jesu dop, och vid några andra tillfällen har vi sett den också. Det kommer en röst ifrån himlen, och den här rösten säger då till honom att han ska stå upp, slakta och ät. Man kan också lägga märke till en annan sak här, och det är det att det stod i 10:e versen att han blev hungrig och han ville ha något att äta. Så att det var alltså en frestelse i den meningen också. Och då påminns vi om hur Jesus själv frestades. För när Jesus hade fastat i 40 dagar och 40 nätter i öknen, så blev han omsider hungrig. Och då kom rösten till honom och sa att du kan ju bjuda de här stenarna att bli bröd, så kan du äta utav det. Så situationen är likadan här. Så det som prövas är nu alltså Simon Petrus förhållande till framförallt de här orena djuren. Och han uppfattar också som en frestelse. Han säger nej, aldrig i livet. Aldrig att jag skulle stå upp och ta och äta utav det här. Så han hanterar egentligen situationen rätt. Men då kommer rösten en gång till honom och säger: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Och det där hände 3 gånger. Och vad jag förstår så måste det här ha skakat Simon Petrus i grundvalarna. För det här är emot hela hans tro. Det är emot hela hans förståelse av Gamla testamentet. Det är mot hela hans tradition, alltså hans sedvänjor och bruk på den tiden. Det är politiskt inkorrekt. Det finns ingenting som talar för att det här skulle vara rätt och riktigt. Och ändå så blir han inte bara omskakad, utan han tar ju emot den här synen, och han handlar ju efter den, som vi ska se så småningom. Vi kan läsa nu då från vers 17. Jag tror vi läser hela avsnittet, och det är från 17 då till 27. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, se då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus, och nu ropade de och frågade om Simon, som kallas Petrus, bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom: se, 3 män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Samma sak här. Han får inte veta varför han ska följa med dem eller vad som ska hända. Han får bara befallningen att han tveklöst ska följa med dem. Petrus gick ner till männen och sa: jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? De svarade: officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud, och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in, och de blev hans gäster. Vad jag förstår så vet de fortfarande inte varför de ska gå tillbaka till Cornelius och vad som ska hända där. Nu sitter de här i alla fall på kvällen hemma hos Petrus. De är gäster hos Petrus, och ni ser att vers 23 fortsätter nästa stycke. Dagen därefter gav han sig iväg. Det var för långt för att gå tillbaka på kvällen. Så de blir kvar där på kvällen. De sover över natt, och dagen därefter gav han sig iväg i sällskap med dem, och några av bröderna från Joppe följde med honom. Följande dag kom de så till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa: stig upp, också jag är en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Så där möts de två i alla fall. Men i vers 17 då så kommer de här männen till Petrus. Och han får alltså veta i vers 19, det var det som jag kallade för kunskapens ord. Han får veta av anden i vers 19 att tre män står där nedanför och söker honom, eller att de är på väg. Och han får också veta vad han ska göra. När vi kommer till Korintierbrevets, första Korintierbrevets 12 eller 14 kapitel om andens nådegåvor, då går Paulus igenom det här lite noggrannare. Och då har han någonting som kallas för kunskapens ord. Vi ska inte fördjupa oss i det nu, men det verkar som att själva utgångspunkten för den är att Gud har kunskap om allt. Gud vet allt. Gud ser allt. Gud förstår allt. Det finns ingenting som är okänt för honom. För oss människor däremot så är kunskapen ett styckverk, och det är ju väldigt begränsat det vi vet och det vi kan registrera. Men Gud kan genom anden uppenbara kunskaper som vi inte har, om förhållanden, om personer, om saker och ting, kan han uppenbara för oss. Ge oss en glimt, eller så mycket som han vill uppenbara för oss, så att vi plötsligt kan veta sånt som vi egentligen inte vet. Och jag har själv varit med om det där flera gånger, och jag är säker på att ni också har varit det. Sen hur ni har uppfattat det, det är jag inte lika säker på, för det undervisas rätt så illa om det, i alla fall i våra sammanhang. Jag tror inte jag har hört den här undervisningen någon gång nästan i våra sammanhang. Men vi kan alltså få kunskaper om sådans ord av kunskap, inte så att säga kanske hela förklaringsmodellen, men enstaka ord som talar om för oss vad som är på gång. Och här får då Petrus veta att det finns tre män där nere. Han ska följa dem utan att tveka, och att det är anden som har sänt dem. Men som ni ser, inte bara i vers 17 att han funderar över syn, utan i vers 19 så funderar han fortfarande på synen. Han hade alltså inte riktigt klart för sig vad den här linneduken med alla djuren betyder, utan han grubblar på det. Han vet inte vad det betyder. Det skulle ju kunna betyda, och så måste ju Petrus ha tänkt också, det skulle ju kunna betyda att det inte finns, så att säga, någon skillnad då mellan rena och orena djur. Eftersom Herren säger till honom att det han har förklarat för rent, det ska inte han hålla för orent. Att det helt enkelt handlar om att de orena djuren blir renförklarade här. Men då får ju det till följd att då finns det ju ingen anledning att upprätthålla en gränslinje mot hedningarna. Då kan man ju ha bordsgemenskap med dem. Men om det inte är någon skillnad på rena och orena djur, då kan man ha bordsgemenskap med hedningarna. Så det skulle ju få välja konsekvenser, en sån tolkning. Men det är ju den tolkning som ligger närmast till hans. Man skulle kunna förstå det på ett annat sätt också. Man skulle kunna förstå det som att de rena djuren är, så att säga, det judiska folket, och de orena djuren är det hedna folken. En mera bildlig tolkning alltså. Och det visar sig att Petrus fastnar för det senare. För titta i vers 28 där, nu har vi inte läst så, men det är ju nästa avsnitt. När han börjar tala till dem som är i huset, då säger han: ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Så det är vad han kommer fram till så småningom. Om det nu är så att det är människor som är rena eller orena, då kan ju fortfarande gränsen vara svår när det gäller bordsgemenskapen. För hedningarna kan ju vara rena, men djuren kan ju vara orena. Man får inte ha bordsgemenskap i alla fall. Så att det är komplicerat det här, i alla fall om man är jude. Det här, när de här männen då kommer till Simon Petrus, så berättar ju de då i vers 22 vad som har hänt. Och det är alltså andra gången som vi får veta att Cornelius har fått en syn, att han är en rättfärdig man och att han har fått en uppenbarligen ängel som har talat till honom. Sen så står det då att de ligger över natt där och att de först dagen därefter ger sig iväg. Och så står det i den 23 versen på slutet att några av bröderna från Joppe följde med honom. Och då kan man ju undra hur många de var. Om det nu har någon betydelse hur många de var. Ja, det står inte hur många av bröderna i Joppe som följde med Simon Petrus. Du vet inte hur stort resesällskapet är. Om det inte vore för kapitel 11. Titta kapitel 11, vers 12. När han återberättar det här i Jerusalem, då så säger han: anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi gick in i mannens hus. Så det skulle alltså vara sex bröder som följde med. Och så Simon Petrus då den sjunde, och så var de andra tre, så de var 10 stycken. Ja, och spelar det nu någon roll då att de var 7 stycken, Simon Petrus och 6 bröder? Ja, det är kanske att övertolka det, men enligt den romerska rätten så skulle det vara 7 vittnen för att det skulle vara trovärdigt. Och det är ju en romersk officer som de kommer till. Så det är möjligt att det var på det sättet. Även enligt egyptisk lag har jag fått veta, så skulle det vara 7 stycken vittnen för att vittnesmålet skulle vara giltigt. Inte som i den judiska där det är 2 eller 3 vittnen, utan 7. Så det kanske var en mening med att de skulle vara just 6 bröder. Hur som helst så var de 6 bröder. Och så kommer de då till Caesarea, där då Cornelius var officer, läste vi i den första versen, vid den italiska vaktavdelningen. Och där så står det i den grekiska texten, så står det speira, det som är översatt med vaktavdelning. Och det har jag tagit reda på att, nu hade det någonstans, att en speira är 600 man. Och att man hade 6 stycken sådana avdelningar i Caesarea enligt uppgifter. Så det här var en stor del av militären förlagd. Och där fanns ju också ståthållaren, eller den romerska landshövdingen. Och jag förstår så är det samma person, landshövding och ståthållare. Det är samma person det syftar på. Pontius Pilatus, Festus, Felix till exempel. Så att han hade ett ganska stort inflytande, den här Cornelius, som var officer för en hel sån där avdelning. Och nu när de kommer då till hans hus i vers 24, så står det att han hade kallat samman sina släktingar och sina närmaste vänner. Och som det står längre ner då i 27 versen, att de var många församlade. Sen kommer vi till vers 28 när han börjar tala till dem. Och då är det egentligen avsnittet, kapitlet ut. Men jag undrar om inte vi ska ta en liten bit i taget. Så om jag läser från vers 28 till och med 33. Simon Petrus säger till dem: ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekade jag inte heller att komma när ni sände bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit. Så det hade han alltså inte koll på. Cornelius svarade, och nu kommer det för tredje gången Cornelius syn. För 4 dagar sedan, just vid den här tiden, den 9:e timmen, var jag här hemma och bad. Och se, en man i skinande kläder stod framför mig och sa: Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. Skicka nu bud till Joppe och be Simon, som kallas Petrus, att komma hit. Han bor som gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickar jag genast bud efter dig, och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Men han visste ju inte vad han skulle säga. Men när Cornelius säger till Simon Petrus: vi vill höra vad Herren har befallt dig att säga. Då liksom Lukas stryker under här Simon Petrus apostolat. För aposteln Simon Petrus, han skulle ju tala Herrens ord på Herrens befallning och göra Herrens gärningar. Så han är en erkänd apostel i Cornelius ögon. Och han har ett budskap som apostel, nämligen Jesu Kristi förkunnelse och undervisning och gärningar, som han som apostel ska förmedla till Cornelius hus. Så nu har alltså situationen klarnat för Simon Petrus. Det är ju uppenbart. Nu kan man kanske säga så här, att det här står i 28:e versen i slutet: mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Det är ju inte så revolutionerande egentligen. Titta i 5:e Mosebok kapitel 10. Nu ska vi se vad det står i lagen. 5:e Mosebok kapitel 10, vers 17. Ja, förresten, vi kan ta från vers 14 tycker jag. Eller 15 åtminstone. Ja, 14. Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den, tillhör Herren din Gud. Så där har ni ju, allt tillhör ju Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Och er, deras efterkommande, utvalde han bland alla folk, så som det är idag. Utkårelsen, de har så att säga förstfödslorätten på evangeliet, men de har inte ensamrätt, som vi ska se. För hedningarna har ju lika mycket del av det. Men de har inte första rätten, utan de har, kommer i andra hand så att säga. Och det var ju så man tänkte i Jerusalem också. Omskär därför ert hjärtas förhud och var inte längre hårdnackade. Ty Herren er Gud är gudarnas Gud och herrarnas Herre, den Gud som är stor och väldig och inger fruktan, som inte är partisk och inte tar mutor. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni ska älska främlingar, för ni har själva varit främlingar i Egyptens land. Så redan här kan man ju lära sig att Gud inte skiljer på heliga människor och oheliga människor. Dessutom så slår det mig nu att Cornelius har ju, som var en hedning och i sådana fall en ohelig människa eftersom han inte var jude, han betraktas ju hela vägen här som väldigt from och gudfruktig, och Gud hör hans böner. Så det är ju inte så väldigt uppseendeväckande när Simon Petrus nu äntligen har förstått att alla människor är lika inför Gud, eller att Gud bryr sig lika mycket om alla människor. Men det är på något sätt som att poletten behövde trilla ner. Därför det får ju sådana konsekvenser, till exempel med bordsgemenskapen så småningom. Ni kan också slå upp i andra krönikeboken. Kommer efter konungaböckerna. Andra krönikeboken 19, vers 7. Låt nu fruktan för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos Herren vår Gud finns ingen orätt, och han är inte partisk, och han tar ej mutor. Jag har också ytterligare här från Amos 9, vers 7, och Mika 6, vers 8. Men jag tror inte att vi behöver slå upp och läsa det också. Men det är ju märkligt att då, eftersom det finns två ställen till nu som vi inte slår upp, att inte Simon Petrus citerar något av de här bibelställena när han säger som han säger. Han citerar inget bibelställe, fastän det borde vara klart för honom att inte skilja mellan heliga och oheliga människor. Utan det som är det stora här, det är ju att Gud har talat direkt till Simon Petrus. Inte via bibelorden, inte via hans uppfostran eller tradition, att de har tänt på tolkningen på något sätt. Utan här kommer ju som blixt från klar himmel med den här linneduken som sänks ner framför ögonen på honom. Det är som att det, trots att det inte borde vara så, så har han varit alltså helt förblindad för den tanken att Gud skulle vilja att evangeliet gick ut till alla hedningar och att det inte skulle vara något problem. Eller ännu mera omskakande, att de skulle ha bordsgemenskap med hedningarna. För det måste ju innebära ett brott mot alla de judar som inte tror på Kristus Jesus. Så han sitter liksom i en fälla. Och han, eller fångad i en fälla, i ett tankemönster som inte stämmer med Guds ord. Och han kanske borde ha känt på sig att det inte stämde med Guds ord, men ändå så sitter han i det. Men här så slår Herren själv hål på den här föreställningen och öppnar en dörr till hedningarna. Det är kanske en poäng med andra ord att Simon Petrus inte citerar något bibelord. Han citerar inte skriften. Utan han citerar den syn, det tilltal som han har fått ifrån Herren själv. Så tror jag vi läser vidare då. Och då tror jag vi kan ta faktiskt till och med 43, alltså. Ja, till och med vers 43. Ifrån vers 34 då. Då började Petrus tala. Nu kommer hans predikan. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judeen med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, ty Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket, utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han uppstått från de döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn. Så här när han börjar tala i vers 34 har han verkligen förstått att Gud inte gör skillnad på människor, utan tar emot den som fruktar honom och gör rätt. Det där ska vi återkomma till, för det är ju ganska intressant, eftersom Cornelius är en sån person som fruktade Gud och som gjorde rätt, alltså ur ett mänskligt perspektiv, och som var, vad ska jag säga, hitta för ord, som var erkänd utav Gud. Då kan man ju fråga sig, blev Cornelius frälst, eller var han frälst utan att behöva tro på Jesus? Eftersom han var accepterad utav Gud. Och eftersom Gud tydligen, enligt Petrus här, tar emot alla som fruktar honom och gör det som är rätt. Det hör till en av de där fyra lärdomarna som vi ska dra så småningom. Dessutom så står det här i vers 36. Och vers 36 får man väl se mera som en övergång till själva förkunnelsetalet som kommer i vers 37. Men han säger i övergången där att ordet, evangeliet som Gud sände, Detta är det som han ska bära fram nu då. Det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus. Och så står det, han som är allas herre. Och det är också mycket väl valda ord så att säga. Det är inte bara judarnas herre, utan det är alla människors herre. Inklusive återigen då, för att komplicera det lite grann så ni får något att tänka på. Inklusive Cornelius herre och alla andra människor som vi tänker på. Det var ju förresten stämmer också bra, så tankegången är ganska klar med det som vi läste om i femte Mosebok, att jorden och himlen är Herrens och allt som är därpå. Och det här tycker jag är så nyttigt att tänka på, därför att det blir lätt så, inte bara för Israels folk utan också för oss kristna, att vi tycker att de kristna har någon sorts särställning på bekostnad av de som inte är kristna eller de som tillhör andra religioner. Men det stämmer inte riktigt. Gud är lika intresserad av de människorna som tillhör andra religioner, andra kulturer och miljöer, och som aldrig har talat om Jesus. Och det är nyttigt att meditera över den tanken, för det får följder för vårt sätt att tänka mission till exempel. Sen kommer då det som vi kallar för själva kerygmat i vers 37. Ni vet det här med att Gud har blivit människa och vad det som Jesus har gjort. Här går han igenom då del för del. Det är ju sammanfattat det här som ni förstår, så det är ju inte hela hans tal. Men han går igenom del för del. Han går igenom hur han döptes av Johannes. Han fortsätter med att berätta att han gick omkring och gjorde gott, att han botade alla. Att han gjorde gott, det betyder helt enkelt att han gjorde Guds vilja i hebreiskt tänkande. För något annat är inte gott, utan det goda är när man gör som Gud säger att man ska göra. Då är det gott. Och det gjorde Jesus. Ty Gud var med honom. Det var ju det namn som Jesus barnet fick. Emanuel, Gud med oss. Han botade alla. Han korsfästes, hängdes på trä. Och det uttrycket där, det kommer igen lite längre fram här i kapitlet, eller nästa kapitel. Hängde upp på trä. Det är ju alldeles uppenbart hämtat ifrån femte Mosebok 21-22. Tror jag slår upp och läser det också. Femte Mosebok 21. Här handlar det om ogärningsmän. Och i vers 22 i slutet på kapitlet. Om det på någon vilar en synd som förtjänar döden, och man avrättar honom och hänger upp honom på trä, så ska den döda kroppen inte lämnas kvar på träet över natten. Du ska begrava den samma dag, ty en Guds förbannelse är den som har blivit upphängd. Man tror att det här korsfästelse var ju inte en judisk historia så att säga, utan man tror att det kan ha funnits som så att människor som avrättades på gammaltestamentliga tiden, de dödades, och som det står här i vers 23, att den döda kroppen hängdes upp på trä som på utställning. Så det är inte korsfästelse i vanlig mening. Korsfästelse så som vi förstår det, det är ju en romersk sed, inte en judisk sed. Men här använder Petrus i sitt tal och i Cornelius hus uttrycket hängde upp honom på trä. Det är ju naturligtvis samma sak som korsfästelse, han blir ju upphängd på trä där. Att han först dödades, som det står i Moseböckerna, och sedan hängdes upp på träd, då får man kanske ännu tydligare för sin syn vilken förbannelse det var när man hängde upp den döda kroppen på utställning på det sättet. Det var liksom en markering av hela Guds förbannelse över den här. Och det gjorde nu de här människorna i Jerusalem, judarna och skriftlärda och vilka det var som var inblandade. De hängde upp Jesus på trä och dödade honom. Det här uttrycket hängde upp på trä, som sagt, det kommer igen sedan. Och så gör man med en brottsling som inte kan få förlåtelse. En förbannad som inte kan få förlåtelse utan som är uthängd en gång för alla. Men, vers 40. Men, denne uppväckte Gud på den tredje dagen. Denne utav alla. Och lät honom visa sig. Inte för allt folket, men för dem som var, skulle vara hans vittnen. Och så avslutas det då med en uppmaning till omvändelse i vers 43. Men ni ser, om du går tillbaka till vers 37, så verkar det som att de i Cornelius hus kände till förkunnelsen. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén. Det fanns ju kristna sedan tidigare i Caesarea. Och förkunnelsen hade säkert, som sagt, nått dit. Men ändå så går Petrus igenom det här bit för bit. En annan sak som vi ska lägga märke till här nu på slutet är att det står här i vers 43 om att de som tror på Jesus får syndernas förlåtelse genom hans namn. Och för oss då som är i den här, i den lutherska traditionen, så är väl det kanske inte något nytt precis eller något konstigt att vi får syndernas förlåtelse. För det är ju det första vi tänker på. Men det är ganska märkligt att det finns betonat inte bara här utan på andra ställen i samband med missionspredikningarna. Därför att detta med skuld och skuldmedvetande och dåligt samvete och sånt var ganska okänt i den judiska traditionen. Och det var ännu mer okänt i den grekiska eller romerska hellenistiska traditionen. Att alla människor är syndare och gör fel, det var liksom inte något märkvärdigt. Det är inte heller något märkvärdigt att Gud kan förlåta alla synder. Så därför så får man tänka till en gång till när det står här att det är syndernas förlåtelse det handlar om. Och jag tror att det är som så som de viktigaste, för mig viktigaste kommentarerna säger, att den stora skulden, det var att man hängde upp honom på trä. Alltså den stora skulden var inte att man hade dåligt samvete, utan den stora skulden var att man hängde Jesus på trä, att man korsfäste honom. Det var det som satte oss i skuld i förhållande till Gud. Och därför måste man få förlåtelse. Och det måste man få oavsett om man känner dåligt samvete eller någonting sånt. För det har inte med saken att göra. Utan här handlar det om att bekänna och att omvända sig. Ta ner honom från korset och ta honom till sitt hjärta. Så att det är en otroligt närgången appell som kommer i slutet. När det talas om omvändelse och syndernas förlåtelse. Så de får höra att de måste ha syndernas förlåtelse. De som kanske aldrig har tänkt tanken att de behövde syndernas förlåtelse. Ni behöver syndernas förlåtelse. För ni är delaktiga i korsfästelsen och förskjutandet av Jesus Kristus. Och då kommer jag att tänka på ett ord. Nämligen det ordet där Jesus säger. Jag får sluta med det nu då. I Johannes 16:9. Det som är den enda synden. Eller syndernas synd, eller hur jag ska uttrycka det. Jesus säger att han ska sända den helige ande till dem. Och när han kommer i vers 8 ska han överbevisa världen om synd, rättfärdighet och dom. Om synd, ty de tror inte på mig. Där ligger synden. Och det är där man behöver få syndernas förlåtelse. Det är där omvändelsen behöver äga rum. Vi behöver ha Jesus som Herren. Jag tycker att det är ett bra perspektiv. Jag är glad för att vi kunde sluta just där. Därför att vi blir väldigt lätt självupptagna och det blir lite fjuttigt med alla våra tillkortakommanden och synder och allting som vi håller på och bekänner hela tiden. Men den stora synden, det är att inte ha Jesus som Herren i sin vardag.
Du har lyssnat till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden, och det här var del 3. Vill du höra bibelförklaringarna i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18:30. Men nu på tisdag den 13:e så är det inga bibelförklaringar. Men sen så fortsätter det igen. Jag heter Ulf Gustafsson, varit producent och tekniker för programmet, Och programmet heter Bibeltimman. Härefter så kommer sändningen från Radio MF.